lyssnar på PK-podden eller Politikpodden som vår gäst som vi är med oss idag råkade kalla den. Men först ska vi presentera Hannes.
Hej, och jag visste inte om det här.
Presentera med Hannes.
Här. Men okej, så här. Ja, hade jag vetat om att vår gäst hade sagt Politikpodden, då hade jag eventuellt föreslagit kanske en gäst från Folkpartiet istället. Haha, ni förstår att det var en liksom, pik mot att de inte, man säger fel namn och att det kan kränka folk.
Ja, okej. Okay. Jag höll på, precis på rätt.
Men alltså, han är bra.
Du menar Liberalerna höll jag precis på att säga. Ja, Carl?
Ja, men god dagens. Jag hade eventuellt föreslagit en gäst då från PK-liberalerna när det gäller det här med namn, liksom osäkerheten.
Mm. Där får vi liksom, där kombinerar vi Folkpartiet och vårt, eller Liberalerna i, ja. Men framförallt, skit i oss. Jag heter Gabriel förresten. Vi har, den här podden har funnits länge, kanske för länge. Den handlar om politik, svensk politik framförallt, men också internationell politik och en massa annat. Men vi har med oss en gäst idag. Det var ett tag sedan. Det var på tiden. Och det är inte vilken gäst som helst, utan det är Gustav Hemming.
Det är nu du ska säga någonting.
Ja, tack så hemskt mycket för att man får vara här. Jag är otroligt hedrad efter att ha i 2 år sänt ut små pikar om att jag borde vara med i PK-podden.
Då kan jag då slänga ut och lite tippa. Där ser ni att the game funkar. Man ska inte vara för på. Då dröjer det. Nej, jag ska. Nej. Ja, det är väldigt kul att du är här.
Ja.
Du är precis nyvald viceordförande för Centerpartiet i Stockholm.
Ja, det är vi... omvald faktiskt.
Omvald. Ja, ja, men ja, precis. Jo, men om, ja. Ja,
nyligen omvald.
Nyligen omvald. Du är purfärsk.
Ja. Hannes försöker presentera Gustav lite mer.
Ja, och hisspitchen därutöver går väl ut på att du är... är du, det här nu riskar jag göra bort mig. Är du fortfarande skärgårds- och miljölandstingsråd?
Regionplanering.
Ja, och, där kom det en tredje del också. Ja, ja, ja. Så att det är miljö, skärgård och regionplanering. Ja. Precis, vi bygger ut efter varje val lite grann.
Ja, just det. Vad siktar du på härnäst?
Ja, trafiklandstingsråd vore ju coolt.
Och, mycket pengar.
Ja. Mycket pengar. Men regionplaneringen är kanske viktigare på längre sikt faktiskt. Och skärgården är jädrigt kul.
Innan
och
det vi går vidare och innan vi presenterar Gustav klart, bara jättekort. Alltså, du har 10 sekunder på dig att säga vad du tycker om förslaget till ny regionsindelning som kommer.
Alltså, problemet med Gotland och Stockholm är att vi har inget gemensamt. Men om gotlänningarna vill vara med oss så är det inget problem för Stockholmsregionen.
Men det här med hela liksom Mälardalsregionen som borde fungera tillsammans och Stockholm ska vara en del av den, det är inte aktuellt, nej.
Det kommer inte att bli aktuellt och det skulle bli en väldigt stor region. Min inriktning är att de här två regionerna ska ha ett mycket nära institutionaliserat samarbete så att det i praktiken blir så att vi i viktiga frågor kan fungera som en region.
Men är inte Gotland lite som Åland? Att det, är så här, det är mycket problem bara.
Alltså så här, inte det en förelämpning mot Åland som är ett ganska härligt ställe?
Nej, men, jag har ju haft roligare på Gotland än på Åland. Min bästa minne av Åland var när jag var där och bodde på ett skitdåligt hotell när vi spelade fotbollsturnering och det var samma middag hela tiden. Och hon hette på riktigt Sirpa-Lisa, hon som ägde hotellet. Inget fel på liksom, namnet Sirpa-Lisa, men det är så, det är liksom så.
Och att jag tycker, att det är talande för någonting.
Ja, sen så har jag, där jag jobbar så har vi ju kollegor som, vi har ju ett Svenska Folkpartiet i Finland som... har vi ett väldigt nära samarbete med Centerpartiet på EU-nivå och de har ju alltid en person från Åland anställd, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Dock vill jag säga att om du lyssnar på det här så tycker jag att du är fantastiskt bra. Men det är ändå konstigt. Men jag är glad för det här också, för att nu gör jag bort mig också, vi klipper det här. Skitsamma, ja. Jag gillar dig Anton. Shoutout till dig.
Jag skulle säga, när det gäller Stockholm och Gotland, så är det ju absolut så att stockholmare gillar Gotland och gotlänningar gillar förmodligen Stockholm, för de åker väldigt mycket hit. Men det är långa avstånd mellan. Ja. Det är Sveriges minsta region som skulle gå ihop med Sveriges största region. Jag kan se lite demokratiska utmaningar. Och det är inte för Stockholmsregionen som det här kommer innebära problem. För även Gotlands stora underskott i sin offentliga ekonomi är som en liten myra jämfört med Stockholms läns landstings och Stockholms kommunernas budgetar. Mm. Men det är just det här. Hur 17 ska gotlänningar kunna känna att de har ett ord med i laget när de ska få två personer?
Jag tycker liknelsen att när Miljöpartiet och sossarna bildar regering är ganska, passar ganska bra.
Men alltså för någon som inte kan någonting om regionfrågan, och så här, alla har ju blivit experter på det här. När jag bara tittade på kartan så har jag någon helt omotiverad känsla av att så här, vi borde ju, Stockholm och Uppsala borde ju bli någon så här Minneapolis-St. Paul-grej. Vi borde ju bara bygga ihop hela skiten till en enda stor megacity, eventuellt, kanske inte. Men att problemet är att om man skulle göra en Mälardalsgrej, vad hade hänt med Gävleborg, typ. De får inte vara med någon i sådana fall. De kan ju inte vara en del av Stornorrland. Det finns ju ett stort void där ute i Sverige, vid typ Gävleborg och västerut, och sen, som inte hade haft någonstans var hemma. Så att de måste få leka med Uppsala och Västerås, typ.
Men det hade säkert varit en jättebra lösning att slå ihop Stockholm med Uppsala. Jag menar, det är ju i praktiken liksom samma region. Men där kan man säga, där kommer ju det här med sjukvårdspolitiken in och spökar. För att Uppsala och Stockholm har båda två stycken ganska prestigiösa akademiska sjukhus som ogärna ska slåss om samma patienter. Så där vill ju Uppsala borna ha Gävleborgarna, dalkararna och de som bor uppströms Dalälven.
Men okej, okay, för den här podden för Gustav, men det blir också lite meta för lyssnare som varit med länge. Det sker ju alltid tre saker. Att Carl brukar ofta säga så här: jag är ute på hal is. Och,
det var länge sedan
det. Du sa det, vilket hedrar dig. Tyder på att du blivit självsäker i podden.
Jag har varit ute på isen på riktigt, men den har varit väldigt tjock nu den här vintern. Men den är ju på väg att smälta.
Jag har ju
pimplat. Ja, men det är den generellt. Så fort det är is tenderar den att vara relativt hal. Jag har pimplat för första gången i livet.
Nice.
Så jag tänker att jag har varit ute på den hala isen över det djupa vattnet. I liksom den fysiska, vad är det de här internetkidsen säger? I köttvärlden. Så att jag inte behöver säga det så mycket i podden.
Ja, det är bra. Och Gabriel brukar alltid då prata om hur dålig podden är. Och sådär. Och jag brukar alltid då erkänna min bristande kunskap om politik. Och då står jag för att jag då så här, jag har lite dålig koll på skillnaden på landsting och region egentligen. Är det stor skillnad på vad regionerna får göra kontra landstingen? Och då räddar jag mig att säga, jag tror att det är intressant för lyssnarna att höra.
Det är en viss skillnad. Det är egentligen så här att regionreformen, den handlar om att man flyttar landshövdingens makt och lägger den till de folkvalda i motsvarande landstingen.
En attack mot staten.
Ja, det innebär att en massa politiska frågor som idag vi har av staten utsedda tjänstemän som har enorma befogenheter kommer under en demokratisk kontroll. Och det betyder en sak till. Och det innebär att det plötsligt, istället för att vi har ett egentligen dysfunktionellt äktenskap mellan sjukvårdspolitik och trafikpolitik som är det som landstingen idag sysslar med, eller ett traditionellt landsting sysslar med, så får man också en möjlighet att koppla trafikpolitiken till frågor som rör hela länets samlade utveckling. Jag tror att det är ganska viktigt att vi, jag tror det varken är bra för sjukvården eller trafiken att vara två stycken lösryckta politikområden som ligger i samma politiska organisation, utan vi behöver få in frågor som rör bostadsbyggande, frågor som rör hur länet ska utvecklas i sin helhet. Nu ska sägas, Stockholm har redan en särlagstiftning som gör att vi har vissa av de här befogenheterna, men det är ändå en viktig sak att det finns ett politiskt organ som kan fånga upp en regional debatt om hur utvecklingen ska ske.
Men så i Region Skåne till exempel, där finns ingen länsstyrelse längre, eller?
Jo, de har en länsstyrelse, men de sysslar då bara med den rena byråkratin. Och de lämnar så att säga det som är politik. Ja.
På tal om det, det är ju, jag gillar ju att man attackerar liksom länsstyrelserna och landshövdingen och allt vad det är. Men det är lite dumt för mig, så här, du har ju inte haft någon nyhetssammanfattning det här avsnittet, Gabriel. Det är på tal om saker som vi brukar ha, Hannes. Idag är det ju då, vad är det egentligen? Kronprinsessans namnsdag. Och alldeles nyligen så hade vi en liten prins, Oscar, som föddes.
Är det tilltalsnamn?
Nej, är det inte det?
Tänker du bara utlova att vi ska låta kungahuset besätta landshövdingen?
Nej, men ofta,
jag tycker Olof borde vara tilltalsnamn. Ja,
ofta när man debatterar monarkin och folk säger så här, det är odemokratiskt, PGA, personen i fråga är inte liksom direkt vald av folket. Så här, då brukar jag äta så här, mina relativt haveristiska ungdomsförbundsliknande argument vara så här, jaha, du är emot alla poster som inte direkt valts av folket, typ statsminister som inte folkvalts, eller våra liksom landshövdingar eller någonting sånt där.
Nu det kommer inte, jag att ha inte vattentätt argument, Carl.
Ja, det är relativt goda argument.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Ja, inte just statsministern som jämförelse kanske.
Varför då? Statsministern har förtroende så länge inte riksdagen säger åt honom att han måste avgå. Samma sak gäller kungen.
Men det blir skillnad. Ja. När landshövdingarna får sina uppdrag på 6 år, under den tiden lägger sig ingen i vad de gör. Och de bestämmer över sådana saker som hur de resurser som staten satsar på att bygga vägar, järnvägar, spår i en region, var de ska läggas. Det där görs, om med förlov sagt, det görs ju upp i förhandlingar med kommunerna och med kanske landstinget. Det är inte så himla lätt att få en fullständig insyn i hur makten ser ut där. Jag tycker det är ganska viktigt att det finns ett demokratiskt mandat att faktiskt bestämma var ska det byggas väg och var ska det byggas spår.
Ja, och det håller jag med om, och min poäng var ju just detta att det finns massa andra, alltså så här, det finns två poänger här. Ett, vi har en massa människor med makt som inte direkt valts av folket. Där är statsministern en av dem, och två, det finns människor med makt med mer makt med mindre demokratisk insyn, till exempel liksom det, här, det som du pratar om nu, Gustav, en kung. Så att om man är en liksom förkämpe för demokrati i den lite så här naiva tolkningen att så här, direkt demokrati eller folkvalda företrädare, så är inte kungen det stora problemet här i landet.
Nej. Men som du är inne på, alltså, det finns ju en skala så att säga. Du kan ju liksom ha, när du gör upp så att säga de allmänna valen, så skulle du kunna till exempel ha en lång lista på människor som man ska utse, eller en lång lista på poster. Och liksom, man skulle kunna till exempel kunna tänka sig att en regering kan väljas i ett allmänt val där olika poster kan få utses av olika partier till exempel. Det är bara...
Eller myndighetschefer, alltså, ja. Exempelvis. Ja. Ja, men, ta, alltså nu, vilka myndigheter kan man ta som exempel? Ja, men överbefälhavare. Om man vill ha, men jag vill ha en mer prorysk överbefälhavare, då ska jag inte kunna rösta på det då? Odemokratiskt. Ah, kanske inte.
Rösta på Sverigedemokraterna.
Ja, då får du en prorysk. Mm. Ja, du, det får fan en prorysk. Ja. Alltså.
Nej, men, så att min poäng är att liksom, du har ju en hel skala. Liksom. Just statsministerexemplet känns väldigt oklart. Liksom. Jag förstår din poäng med att det finns väldigt många andra poster, till exempel då länsstyrelsen, som vi är inne på.
Statsministern har sitt förtroende från riksdagen, väljs inte direkt av folket. Samma sak gäller kungen. Nej. Kungen är kung så länge riksdagen inte ändrar grundlagen.
Men man skulle kunna säga så här, att en statsminister måste ju gå till riksdagen med sina förslag. Så då bestämmer riksdagen det. Då får man stöd av folkmajoriteten. Visserligen så försöker alltid regeringarna undvika att gå till riksdagen med sina förslag. Men likväl, det är ändå det som är grundregeln. En landshövding behöver inte gå till någon med sina förslag, utan det är bara att använda de befogenheter som finns i förordningen. Så på ett vis skulle man kunna beskriva, alltså jag tycker att vi har jättebra landshövding.
Är det inget fel?
Det är inget fel. Nej, Heister är jättebra.
Nej, men det är Heister som är nu i Stockholm.
Ja, det är Heister nu. Hon är jättebra. Hon är starkt engagerad i skärgårdsfrågor bland annat. Det gillar jag. Unkel som var innan, Per Unkel som var innan. Jättebra, otroligt skicklig person på att få processer igång. Men det är samtidigt en slags sexårigt undantagstillstånd. På långa förordnanden får man personer som får väldigt långtgående maktbefogenheter som är jätteviktiga för, i vårt fall, Stockholmsregionens utveckling.
Och nu talar du lite grann i egen sak, som du skulle få bestämma om inte det fanns en landshövding.
Ja.
Men intressant, och alltså för att jag, vi hade ju en massa saker vi hade tänkt prata om, och sen kom jag på nu.
Det var inte meningen att liksom deraila det här till någon
tvärtom,
det är monarkidiskussion.
Nej, utan jag kommer själv ta upp någonting som vi inte hade tänkt prata om, för jag kom på det.
Wow, spontant.
Det här med att att jag, med all respekt till herr landstingsråd, har haft svårt, och det ska man inte säga, för då kommer de bara, bryr du inte om sjukvård eller? Det bryr mig jättemycket om sjukvård, superviktigt. Bryr du inte om kollektivtrafik? Jo, högre böter för plankare, gärna. Det är inte det jag menar. Utan så att jag har personligen haft lite svårt att känna ett superengagemang för landstingsfrågor ibland. Mm. Kanske mest för att jag känner sån trygghet i det nuvarande centerstyret i landstinget. Nej, men skämt sig då. Tyvärr har landstingsvalet ibland kommit lite åt sidan och sånt där. Tror du att en region, om det blir mer regioner, att det kommer med mer engagemang från folk och media, om man har regioner snarare än landsting och då landshövding som styr och ställer jättemycket? Är du med vad jag menar?
Liksom? Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag tror fortfarande att det kommer vara så att kommunvalet och riksdagsvalet är ännu hetare, därför att det är lättare för folk att relatera till. Men det är mycket, alltså man ska komma ihåg att landstingen har en omöjlig demokratisk uppgift i sjukvården. Mm. Alltså det är nästan omöjligt för någon att förstå den sjukvårdspolitiska debatten. Vi har säkert jätteduktiga journalister och så, men inte ens de kan på en jättelång artikel fånga komplexiteten i sjukvårdsfrågor. Och det finns så otroligt mycket starka intressen i sjukvårdspolitiken som gör att man kan citera här Sören Holmberg, som sa vid något tillfälle att landstingsval kan man inte vinna, de kan man bara förlora. Mm. Och det stämmer just på sjukvårdsområdet. Men jag tror att medborgarna i en storstadsregion, de använder kollektivtrafiken hela tiden. De är bekymrade över bostadsfrågorna. Kollektivtrafikutbyggnad och bostadsfrågor hänger nära ihop. Och det här tror jag är frågor som absolut har ett medborgarintresse. Idag tror jag så är det frågor som man debatterar i kommunvalet för Stockholms stad. Men var finns den här debatten i övriga länet? Hur får man en samlad bild över... Jag menar, det är massor av folk som knappt vet om de bor i Sundbyberg eller Stockholm eller Solna eller Järfälla.
Människor kolla på era skattesedlar, kära vänner, så ser ni skillnaden.
Men, för det här har jag funderat på. Jag tror att du svarade till kanske nästan 80% på den här frågan, men jag hade faktiskt tänkt ställa den här. För att när man kollar på väljarnas viktigaste frågor, nu får du hoppa in här, Hannes, för det här känns som ditt sakområde, inte mitt. Men så... Sjukvården ligger ju nästan alltid topp tre.
Ja.
av liksom människors viktigaste frågor. Och då känner jag alltid som då okunnig liksom människa som håller på med andra politikområden, att hur mycket bryr sig folk om sjukvården egentligen? Alltså hur mycket vet de om den och hur mycket bryr de sig om den? Alltså det är klart att de på ett abstrakt plan så tror jag att alla inser att så här, okay, sjukvård känns som en viktig grej. Man vill inte åka in och dö PGA att man har haft en dålig liksom, landstingspolitik. Mm. Men har folk en... Jag personligen skulle inte kunna... No offense mot dig. Och min fru har ju tidigare jobbat åt dig. Så jag borde ju kunna det här. Men jag skulle inte kunna redogöra för olika partiers olika inställning i sjukvårdsfrågan. Nej, och alltså, upplever du att det här är en viktig fråga egentligen, eller är det någonting som väljarna säger är viktigt bara för att liksom, det låter mysigt att det är viktigt?
Jag tycker det där är ju en jättebra fråga, och det är svårt att veta om väljarna är ärliga när de säger att sjukvården är den viktigaste frågan eller näst viktigaste frågan. Men i vilket fall som helst är jag rätt säker på att väljarna har det är nästan omöjligt för väljarna att se egentligen vad som är skillnaden mellan de olika partiernas politik i sjukvårdsfrågor. Och det är därför som det inte heller blir någon bra stunds i den vårdpolitiska debatten. Det är därför den handlar om rena bisaker, som huruvida det är bättre om staten eller privata företag bedriver vården som vi betalar för skattebetalarna.
Men det där bygger på, om jag får slänga, det här med, det där bygger på hur, nu ska jag försöka låta så här djup och liksom nästan, vad ska man säga, litterär. Det där är ju, tror jag, en spegling, Carl, av hur folk värderar saker i livet. Jag är väldigt fascinerad av att säga, vad värderar människor för då? Efter det kan man också sen då anpassa politiska utspel för att liksom passa in i folks liv, så länge man har en grundvärdering själv. Lalala. Hälsa är ju, i nästan alla undersökningar, om jag har förstått rätt, i topp vad människor anses som viktigast i livet. Att så här, vara frisk. Långt, alltså jag är inte långt före, men betydligt före liksom rikedom. Och också betydligt före liksom trygghet, så tillvida att med ekonomisk trygghet, du är mycket hellre, men människor är ju hellre på något sätt arbetslösa och friska än vd och cancersjuk, fullt naturligt, ja, så att säga. Ja.
Och Maslows behovstrappa på det.
Ja, men på något sätt, och därför så är sjukvården så viktig, fast man ändå inte, alltså när folk säger att sjukvården är viktig, det är inte vad de säger jag vill vara frisk.
Ja.
Liksom.
Jo, ja, men det tror jag, förlåt mig Gabriel, kör.
Nej, jag ska bara säga att det finns ju en skillnad, men nu har liksom ni ju sagt det i princip på olika sätt, men det finns ju en skillnad mellan vad som är viktigt för en som person och vad som man har starka åsikter i liksom rent politiskt.
Ja.
Och det är väl där som är en annan fråga. Skolan har nog fler ganska starka åsikter i hur den ska vara utformad, i alla fall de som är föräldrar och så vidare. Mm. Men sjukvården, så liksom har man inte den typen av insikt som man kan ha. Man vill bara att den ska funka bra. Mm. Men skolan är det lättare att ha olika inriktningsformer, och särskilt ekonomin i sin helhet, eller liksom ekonomisk politik, för där finns det ju väldigt tydligt ideologisk. Men det finns ju egentligen inte så mycket ideologiska mer än just liksom driftsformen som du är inne på. Det finns ju inte så mycket ideologiska skillnader i, vill du vara så här mycket frisk eller så här mycket frisk liksom.
Ja, nej, men och det tror jag att du har rätt i, men jag tror liksom att, och så här, min nuvarande chef säger alltid att, för jag har tagit upp den här frågan med honom också, då säger han så här, ja, men vänta tills du har någon i din absoluta närhet som är i behov av väldigt mycket vård av någon anledning,
eller då tyvärr om du själv,
ja, eller jag själv, då kommer du börja bry dig mycket mer. Det kan vara så. Jag är ändå inte helt säker på hur mycket väljare den här frågan flyttar, om man nu ska ha det cyniska perspektivet, annat än om det till exempel när det gäller då liksom, det har inte med sjukvården utan sjukförsäkringen att göra. Det är en statlig angelägenhet snarare än landstings/region-grej. Om det liksom sätter sig en bild av att den dumma alliansregeringen tvingar cancersjuka människor att jobba, det är troligtvis dumt rent väljaropinionsmässigt, så att säga. Men jag var på jaktfest, om jag nu ska öka min center cred, igår ute i Vittinge. Och en av deltagarna där hade då
liksom... Vad är det här? Är det någon slags liksom hednisk kabanal där man
ja, det är typ
smörjer sig med blod och...
Nej, det är det inte. Det är typ så här, älgjaktsäsongen är över, vi ska samlas och typ sammanställa vem har lagt ut vad för vad, hur mycket är folk skyldiga varandra pengar.
Det här är gammaldags bydemokrati.
Ja, och sen så dricker man sprit
också gammaldags bydemokrati.
Ja. Nej, men och där var liksom alla, och det finns ett ganska stort så här antietablissemang där ute, är min uppfattning, på liksom den tidigare västmanländska, på tal, jag är så himla förvirrad, numera då upp, liksom västra uppländska liksom landsbygden, som är lite, ja, de är inte så här lite sossiga, men där alla var överens, det var några som hade varit inne och behövt då sjukvård, så var så här, ja, om de här jävla fantastiska undersköterskorna eller sjuksköterskorna, om man visste att skattepengarna gick till dem, då hade jag kunnat tänka mig att betala mer i skatt. Annars är det ganska många där ute ganska duktiga på att minimera skatteinbetalningar, har olika enskilda firmor som man gör en massa avdrag för och sådär. Och det har jag känt som liksom eventuellt liksom, på tal om vad är då borgerlig sjukvårdspolitik, alltså som jag som inte kan någonting känner, att man skulle fokusera på kärnverksamheten, att så här, undersköterskor och sjuksköterskor ska ha bra löner, det ska bli liksom bra core business och inte en massa liksom, just de här kringflumgrejerna ska man skära i.
Men det här är ju jätteintressant, därför att för det första så egentligen har folk rätt, alltså om marknaden fick sätta lönerna så skulle förmodligen sjuksköterskor tjäna lite mer än vad de gör. Nu ska man också komma ihåg att genomsnittslönen för en sjuksköterska är inte så himla dålig. I Stockholms läns landsting var den redan så här 2009 när det var sjuksköterskestrejk senast uppemot 30 000 i genomsnittslön. Så jag menar, men då räknar man in OB och andra sådana saker.
Men det gör ju men, LO nu när man pratar om minimilöner, men, så säger de att alltså, så här, LO-kvinnor tjänar precis egentligen 11 000 också, för de räknar med deltidsarbete. Då är det också rimligt att du räknar med OB när du precis, ska mela den positiva bilden.
Absolut, men man ska komma ihåg att det är klart olika grupper har intressen i att beskriva sitt löneläge. Och man kan säkert diskutera, jag tror att på marknaden så skulle sjuksköterskor i dagens läge i alla fall tjäna mer än vad de gör. Kanske inte som ingångslön, för det är ändå någonstans rimligt att man utvecklar sin lön med sin specialisering och med sin erfarenhet. Men det som är den mest intressanta saken som nu har i en ny utredning som faktiskt den gamla alliansregeringen tillsatte om effektivitet i vården kommit fram, det är att Sverige har en helt unik utveckling där vi har tagit bort alla andra yrkesgrupper grovt sett än sjuksköterskor och läkare. Så att det är klart att vi har brist på sjuksköterskor när alla undersköterskor får liksom lämna sjukhusen och börja jobba i hemtjänsten. Sjuksköterskor får göra undersköterskors jobb som inte alls kräver den utbildningsnivå som sjuksköterskor har. Läkare får göra sjuksköterskors jobb därför att sjuksköterskorna inte räcker till eller därför att läkarfacket har slagit för att just de här frågorna ska de ta. Sverige har en av, jag tror att vi är på andra eller tredje plats i OECD i läkartäthet. Sen 90-talet har vårdens produktivitet sjunkit. Det är inte lösningen på vårdens utveckling. Det handlar inte om att vi behöver fler läkare och fler sjuksköterskor, utan det handlar om att vi får bättre vårdteam med fler undersköterskor, mer stödpersonal och så vidare. Då får vi en billigare eller lika dyr vård, men där vi faktiskt kan betala sjuksköterskor vad de ska
låt
ha.
Låt läkare vara läkare.
Låt läkare vara läkare, låt sjuksköterskor vara sjuksköterskor. Se till att det är liksom att man, istället för att låta facken bestämma vem som ska göra vad, så ser man till att man låter folk arbeta på toppen, som vi säger i sjukvårdspolitiken, på toppen av sin kompetensnivå och utveckla sitt jobb. Nu ska jag, med det sagt, så ska jag säga att jag sysslar ganska lite med sjukvårdspolitik och det här är jättesvårt att göra i praktiken för man får facket på sig om man börjar prata om de här sakerna. Men en viss rörelse i den här riktningen är det ändå. Men jag har ju då insett att sjukvårdspolitiken nästan omöjligt att göra någon stor skillnad i på landstingsnivå och sysslar därför med regionplaneringsfrågor, skärgårdsfrågor och miljöfrågor.
Ja. Och det tycker jag vi ska återvända till. Om herr programledare Bergin tillåter mig, ska jag bara säga en sista sak på den här frågan. För det du sa sist var väldigt intressant. Vi hade John Hassler, ordförande i Finanspolitiska rådet och professor och gymmare. Det känns som att man täcker in alla kompetenser här som PK-podden tycker om.
Tycker du att han borde ägna sig mer åt gymmandet eller som ordförande för Finanspolitiska rådet?
Nej, men jag gillar...
Det är väl annars förutsättningar. Att man ska jobba på höjden av sin kompetens.
Han gör bättre jobb om man samtidigt bänkar lite, för då får han bättre... Okay. Bättre.
Han går ut och rasar en gång... Varje december så går han ut och rasar av någonting. Det tycker jag är alldeles lagom. Ja. Men nu, han har ju, och Finanspolitiska rådet och Centerpartiet och massa andra har haft den här lite halvt infekterade striden eller debatten om... ingångsjobb eller startjobb eller lägre ingångslöner av olika slag. Och Hassler var vänlig nog att besöka Centerpartiets riksdagsgrupp här för en 2 veckor sedan och pratade lite grann just om att så här, i USA, om man går in på en byggarbetsplats, där anekdotisk evidens som han hade varit med om, så var det liksom, man har en då ganska kvalificerad byggarbetare och runt honom så det, nu säger
eller
det här
henne. Vad sa du? Eller henne.
Ja, eller henne. Så säger det här utan att liksom, det här har inte någonting med etnicitet att göra, men så fanns det liksom 5-10 företrädesvis liksom latinamerikanska eller mexikanska hjälpredor som liksom bar grejer och hit och dit, så att den utbildade byggjobbaren kunde liksom jobba på toppen av sin kompetens. De här lite mindre utbildade människorna fick en fot in. Och det var inte då en lönekonkurrens.
Men de behöll sin fot. Ja. De ramlade inte ner någonting på
Men, och då,
den här, de ramlade inte heller ner från någon balk.
Och den här rädslan då för att liksom, lägre ingångslöner för vissa skulle leda till liksom, en race to the bottom var tvärtom så att om man som byggjobbare eller som sjuksköterska eller som lärare får ett antal människor som gör då ens enklare inom citationstecken liksom sysslor åt den, så blir man själv mer produktiv och kan ha en högre liksom motivera att man har en högre lön. Och det finns ju en viss rörelse att ett antal partier har föreslagit att vi ska ha lärarassistenter, vårdbiträden och sånt där just för att liksom få öka produktiviteten hos lärarna och sjuksköterskorna så att säga.
Men får jag då du är ju ändå ekonom. Du kan det här med ekonomi. Och då kan jag berätta om den stora konspirationen inom vården, men även inom byggsektorn. Och det är att fackliga organisationer har ganska starka intressen att göra sin egen yrkesgrupp så viktig att det blir brist på den arbetskraften. För då kan man förhandla upp lönerna ytterligare. Och det är ju egentligen det som jag så här bedömer egentligen ligger bakom att vi har jättemycket läkare och jättemycket sjuksköterskor i svensk vård och väldigt lite undersköterskor och stödpersonal. Men det är precis samma problem som vi nu ser i byggsektorn, där Byggnads motarbetar. Byggnads som kanske står för en av de branscher där vi verkligen skulle kunna göra väldigt mycket av de människor som kommer in till Sverige nu med migrationen. Men som är en av de fackliga organisationer som i ett väldigt tidigt stadium lämnade den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete med så kallade snabbspår. Det gjorde de redan i mars 2015. Så att det är klart att det finns en facklig strategi i att ställa så höga specialiseringskrav som möjligt på olika branscher, så att man kan skapa en brist på arbetskraft som gör att man kan förhandla upp lönerna.
Och i en annan, hade man haft en annan mer politisk inriktning på den här podden, hade man kunnat säga att det ligger arbetsgivarnas intressen att skapa liksom överskott nästan till för att kunna pressa ner lönerna.
Och man kan ju säga det att jag tycker att det finns få jobb som är så viktiga för Sverige just nu som byggjobbare. Och det är dessutom en ganska bra karriär. Man kan nog få en ganska bra livsinkomst, särskilt om man kanske så här vid 40 års ålder startar egen firma och så vidare. Det ska verkligen hedras, de jobben. Och vi behöver jättemycket byggjobbare i Sverige med tanke på att vi har en hög befolkningsökning. Det måste byggas jättemycket och så vidare. Men det är väl kanske så att redan idag har vi ett ganska högt löneläge de facto i byggbranschen. Och att då samtidigt som Byggnads motsätter sig snabbspår och försöker värja sig mot den nya arbetskraften, så är de också en av de fackliga organisationer som faktiskt driver de tuffaste lönekraven nu i lönerörelsen. Jag tycker det är övertydligt hur de här sambanden ser ut.
Som skattebetalare skulle man ju liksom bli lite, jag skulle gärna nu utbrista som skattebetalare blir det jag, men min lön betalas i någon jävla bemärkelse av skattebetalare, så att jag har liksom inte riktigt rätt att bli så där upprörd som typ, vad heter han, Joe the Plumber i McCain-valet. Mm. Men att så här, regeringen och Löfven kastar 6 miljarder i statliga subventioner till byggindustrin, som då på några månader följs av att Byggnads gnuggar händerna och kräver högre löner. Det är ju nästan på gränsen till provocerande. Att så här, då driver vi upp kostnadsläget lite ytterligare och bygger i samma mängd lägenheter fast jättemycket dyrare. Förlåt mig, Hannes.
Nej, verkligen inte. Och jag ger mig in på ett ämne som jag snart kommer kunna jättebra, men som jag i dagsläget inte kan superbra. Det kommer också bli en ny diskussion, för att bygg, om folk, eller det är ingen bild utan det är sanningen. Inom EU så har du ju fri rörlighet för tjänster, vilket också innebär att du kan som ett vilket företag som helst i EU, eller om du är ett spanskt byggföretag, så ska du ha samma rätt liksom att kunna utföra tjänster. Exempelvis, nu kan man definiera om det är en tjänst eller inte att bygga hus, det är whatever. Utstationeringsdirektiv, alltså att folk från andra länder kommer till Sverige eller för den delen kommer till Ungern eller Spanien och så vidare och jobbar. I vilken nivå ska de liksom ligga lönemässigt? Och där är det klassiska Lavaldomen och Go Home kontra sossarnas liksom valfilm för en polsk bygg eller polsk lastbilschaufför som körde över fel fil för han sover vid ratten liksom. Det här direktivet ska göras om nu, och det kommer en massa diskussioner om vilka liksom lönenivåer kontra också vilka så här, rättigheter man ska ha som utstationerade liksom, post-worker som man säger liksom på engelska tror jag man säger, posting workers. Mm. Att det kommer bli ytterligare en dimension att så här, hur ska vi ska polska byggarbetare i Sverige har liksom exakt samma villkor och nivå som svenska eller inte. Där har ju såklart byggnads ett intresse av att det ska vara så, för då blir liksom, då tappar de polska byggföretaget en konkurrensfördel som skulle kunna vara lägre kostnader. Sen kan man då tycka att det är rätt att konkurrera med löneläge och så vidare. Ja, min bild är att det gör ju exempelvis svenska ungdomar som åker till Norge och rensar fisk för en något lägre lön under en kortare period. Och det här kommer jag kunna återkomma till eftersom jag ska skriva ett PM om det här på måndag. Men, ja.
Jag tycker att det här är liksom lite olika debatter som man faktiskt kan hålla isär lite grann. Jag kan förstå att man känner sig stressad av om det kommer människor från företag i hela gruppen liksom, och underbudar hela lönestrukturen i Sverige.
Men det får man inte göra. Det
jag tycker förmodligen ändå att det är rätt att man ska kunna få göra det.
Du får inte komma hit och jobba för 20
spänn. Nej, man får ju inte det. Och nu, vi har en massa domar och sånt där. Och det kan jag ganska dåligt om sanningen ska fram. Men jag tycker att det som är riktigt allvarligt, det är när vi ser en brist på arbetskraft inom vissa sektorer. Och då ska man lägga till att svenska ungdomar ju ogärna utbildar sig till de här jobben, vilket är jättekonstigt med tanke på att det är väldigt smarta strategier om man vill snabbt bli ekonomiskt oberoende.
Ja, det där men, var ju en...
Nej, men det är smart. Alltså, det är mycket smartare oberoende än att plugga till bibliotekarie eller medievetare eller någonting sånt.
Ekonomiskt oberoende kanske, ja. Men åtminstone...
Ja, okej, men strunt samma. Ja. Men vi står i ett läge nu där det kommer att behöva byggas väldigt, väldigt mycket i Stockholmsregionen. Det handlar om bostäder, det handlar om tunnelbana, det handlar om nya vägar, men framförallt kanske nya spårvägar då, och sådana saker. Vi kommer inte att fixa det här med den arbetskraft som finns i Sverige. Vi är beroende nu av att det kommer byggföretag från utlandet, vilket säkert på många sätt är bra, och lägger anbud och tar med sig sin arbetskraft hit om vi ska kunna klara det här. Det finns en risk att Stockholmsregionen inte klarar av att bygga bostäder i den takt som det faktiskt finns en efterfrågan på, därför att det inte finns tillräckligt mycket arbetskraft. Och då tycker jag faktiskt att det är ganska bekymmersamt när fackliga organisationer motarbetar inträde av på arbetsmarknaden för människor som kommer till vårt land, som vi faktiskt behöver. Man kan ju faktiskt se det så här. Jag lyssnade faktiskt på en PK-podd när ni pratade om migrationsfrågan för ett antal månader sedan. Det som kommer till Sverige nu är ju på sätt och vis hela samhällen. Varför inte så att säga i tanken låta dem bygga sina egna bostäder? Varför inte i tanken låta dem, jag menar inte tanken, men ni förstår vad jag menar, bygga sina egna tunnelbanor och så vidare? Alltså, när Sverige växer i befolkning, då måste ju också våra arbetsmarknad växa. Det är inget nollsummespel. Det här kan bli bra även inom ramen för den svenska modellen. Även om jag är tveksam i vissa avseenden till att vi alltid pratar om den svenska modellen, som ingen riktigt vet vad det är heller.
Den har ju också sossarna dragit till strid för nu, så nu jäkla blir det...
Ja, jag har inte hört vad Löfven har sagt.
Nej, och det har säkert Hannes koll på eftersom han sitter med sin mobil hela tiden, inklusive när vi spelar in podd. Men vi gjorde han säkert också, för vi har ju faktiskt hängt en del med Gustav idag, inte bara nu när vi ska spela in podd. För att några av oss är ju aktiva i Centerpartiet i Stockholm. Tyvärr är det ju liksom den här podden... Nu gör jag liksom veckans det här som du säger att jag alltid gör. Tyvärr är ju den här podden lite likriktad i liksom sin åsiktsströmning. Vi är hyfsat likartade. Vi försöker att kompensera för det här. Vi hade ambitioner om att kompensera mer än vi gjort. Men så är det. Kära lyssnare, ni får hålla till godo med att vi är tre unga Stockholmsmän som röstar på samma parti. Skitsamma, så var vi i alla fall på distriktsstämma för Stockholmscentern. Där Gustav också var, eftersom han är vice ordförande, som vi har konstaterat. Så han har inte hört vad Löfven har sagt. Men du kan få berätta sen vad Löfven har sagt,
ja,
för oss.
Tack.
För att det vi hade tänkt egentligen att vi skulle prata lite grann om varför Gustav...
Framförallt, jag måste bara bryta in här.
Nej, du har säkert också hört vad Löfven har sagt.
Nej, jag har inte hört någonting. Jag har läst att jag fick någon typ av omniflash där, förutom då att han inte tog avstånd från Göran Perssons förslag om att förbjuda tiggeri. Låt oss inte gå in på denna fråga närmare. Så sa han också att någon jävla... Nej, Just det, han sa inte någon jävla ordning. Han sa någon förbannad ordning måste det vara i en samarbetsunion.
Är det du som har skrivit tal?
Nej, det är väl våran favorit om man pratar tvärtom språket, Anders Utbult.
Nej, så heter han inte, han heter Anders Thor, han har bytt namn.
Ja,
han har gift sig och det är fint och vi är glada.
Han gift sig med Ebba Busch Thor.
Ja,
det
vet jag inte. Fortfarande en favoritmänniska på tvärtom språket. Ja, det är det enda jag vet att han har sagt. Någon förbannad ordning måste det vara i en samarbetsunion. Med anledning av flyktingpolitiken.
Och det har han ju för rätt i.
Ja, vad är en samarbetsunion? Syftar han på Europeiska unionen som är så att säga den federation, ja, i vilken vi är med?
Ja, ja, okay. Per Nilsson, PK-podden alumn, det är väl det som står högst upp på hans CV, antar jag,
ja.
Twittrade då mycket
höjden av hans kompetensnivå.
Ja, ja. Han har många medhjälpare, tror jag. De är inte från Polen eller Mexiko, men ändå duktiga,
ja.
Tjänar inte lika mycket som honom, men de är lika mycket värda.
De är från Sundbyberg och Solna och sånt.
Troligtvis,
ja.
Twittrade då syrligt: gäller det även en samarbetsregering?
Åh, ja. Oh, det måste ha fått många retweets.
Ja, det var roligt, ja. Skitsamma, nu ska vi försöka liksom bredda perspektivet lite grann. Vi hade i och för sig en ganska bra diskussion om regionerna. Man kan tycka att det är ett brett och stort perspektiv. Nu måste vi gå ännu större, ännu djupare samtidigt. För att vi är ju med i partier och vi har pratat någon gång innan om just det här med hur partier fungerar och vad det har för effekt liksom på hur politiken utformas. Men vi har ju en, dels har Gustav varit med lite längre än oss, dels är Gustav nördigt intresserad av så här formalia frågor och historia.
Inte formalia frågor, tack.
Ja, ja, fast innan vi började spela in...
På en mycket teoretisk nivå.
Ja. Så erkände du att du var uppe i noll, du får rätta mig om jag har fel här, liksom sakpolitiska debatter, men att du däremot ställde många så kallade ordningsfrågor som, ja, handlar om processens rätt och riktighet.
Ja. Du förstår uppenbarligen inte ironi. Och däremot är därmed en dålig stockholmare.
Därmed en bra sosse, om jag ska vara någon så här Henrik Schyffert-grej.
Ja. Nej, men vi tyckte det var lite spännande att Gustav som ändå är liksom sån den politiska räv du är när det gäller partier, vi noviser runt bordet här, vi andra. Nej, men det här med i din roll då som landstingsråd på måndag. Mm. Nu går du kommer du gå till jobbet på måndag, va. Hur mycket egentligen påverkar en sån här stämma dina beslut och ditt agerande? Det är den första frågan. Och det som då jag,
alltså, du menar liksom det som medlemmarna tillsammans bestämmer, ja, i de här ordnade,
exakt,
formerna.
Exakt. Och då är då frågan så här:
känns som en omöjlig fråga att svara ärligt på.
Ja, kanske.
För
kanske.
Det här svaret måste ju vara inte alls.
Nej, och då vill jag lägga in så här. Vi var kanske 100 där eller någonting. Ja, 70, ja, det är inte jättemånga. Centerpartiet är ganska många 100 medlemmar i Stockholm. Bla, bla, bla. Mm. Men vi är, och jag tycker det här,
700 tror jag.
700,
eller jag, 800 till och med nu. Mm.
Och jag valdes ju själv i den här styrelsen. Så jag tycker också att det är väldigt bra med partier och allt det där. Mm. Men, okej. Okay, alltså skärp dig. Fy fan. Ja, men bra. Det är fint. Man måste ju kunna berätta en sån sak.
Det är kul.
Nej, det är inte
det. Det är kul för dig. Det är kul för dig och det är kul för dig att tycka att det är kul dessutom.
Ja, och du valdes ju också in. Men nu vill jag att jag vet att det var därför du hymmade.
Men jag bara menar att jag älskar resonemanget. Det är bra med, nej, partier och styrelser, för att jag är nu också invald.
Det. Det var ju för sig inte det jag sa, utan det jag sa var att
ordning,
jag tycker någon ordning får vara en podd. Det jag vill säga komma till är att
förbannad ordning.
Jag kritiserar inte Stockholmscentern, utan jag lyfter bara diskussionen om att det är så att det fortfarande är en väldigt liten del av stockholmarna och du har väldigt stor makt över väldigt många stockholmare. Mm. Och då är det frågan ett: hur mycket påverkar partierna ditt agerande, eller partiet ditt agerande, och hur mycket borde det påverka?
Jag skulle säga på ett vis påverkar en partistämma, eller snarare partiet, ganska mycket. Nu är det här ju en unik situation. Jag råkar vara centerpartist. Det här
du
låter
är
som ett
hyllningstal.
Men Stockholmscentern är ju speciellt, för det är ju som en think tank.
Mm.
Otroligt många människor som har faktiskt ganska kvalificerade kunskaper om olika saker. Och jag är ju en del av det. Så att, jag menar, de beslut som tas på en stämma, nu är det ju visserligen så att distriktsstyrelsen bereder liksom svar på de här olika 37 motionerna som kommer, och oftast blir det ju distriktsstyrelsens förslag som går igenom och jag är med och formar distriktsstyrelsens förslag. Men jag skulle hävda att de svaren, de formas också av den diskussion som vi har fortlöpande i Stockholmscentern. Och vi vill ha, jag menar, det är lätt för mig att säga, men jag tycker att vi har ett väldigt kreativt landstingsgrupp och ett kreativt landstingskansli. Vi är kreativa människor, så att jag skulle nog vilja säga att vi är ganska bra på att fånga upp idéer. Sen är ju svårigheten att i praktiken omsätta det här. Det är svårt, jag menar, en kollektivtrafik till exempel. Vi har massor av smarta idéer för hur bussarna ska komma fram bättre och hur vi ska bygga ut kollektivtrafiken och ha smart mobility management som gör att vi använder vägar och sånt på ett bättre sätt. Men det är ju, det är klart att vi är ju ett litet parti trots allt i Stockholmsregionen, även om vi har vuxit i varje val sedan 2006. Vi måste förhandla med andra partier. Hela tiden är det också en budget i landstinget som måste gå ihop. Man kan inte gå med underskott enligt svensk lag i ett landsting, i alla fall inte mer än 3 år. Det ser skamligt ut också. Så det är klart att det tar lite tid. Men jag skulle verkligen vilja hävda att Stockholmscentern sätter ganska bra prägel på Centerpartiet i landstingets politik. Och Centerpartiet i landstinget ligger i framkant och brukar faktiskt successivt få ett ganska stort genomslag på hur man ser på stadsbyggnad, regionutveckling i Stockholmsregionen.
Då har jag en lite så här dålig stämning fråga. Om jag ska liksom gå Gabriel till mötes och inte så här, gör ett tafatt försök att liksom, inte vara 4 likriktade röster ute i etern som ingen är intresserad av. Är det fortfarande så? Är det så här, jag har 2 kontrollfrågor. Är det så att Alliansen har styrt i Stockholms läns landsting i 10 år nu, sedan 2006?
Ja.
Ja. Och är det inte så att Stockholms läns landsting har Sveriges högsta landstingsskatt och väl medveten om att ni också har ansvar för den då mer lokala lokaltrafiken, alltså innerstadstrafiken så att säga. Jag vet att det är ett argument. Varför är det så? Som skattebetalare i Stockholms läns landsting, så jag och min fru som då tidigare jobbat, jag har ibland bråkat om det här, att jag undrar så här, where, show me the money.
Men ett av skälen är att för det första ska man komma ihåg att det som man som väljare eller som skattebetalare märker i sitt skattebesked, det är ju summan av landstingsskatt och kommunskatt. Och den är lägre i Stockholms län än någon annanstans i Sverige. Summan av kommunskatt och landstingsskatt är lägre i Stockholms län.
I alla Stockholms länskommuner?
Inte i alla, men i genomsnitt så ligger den absolut lägst. Och vi har ju också de kommuner där summan av landstingsskatt och kommunskatt är lägst i Sverige. Så det betyder ju att summan av kommunernas och landstingets arbete är på något vis ganska effektiv ändå. Sen ska man komma ihåg att just i en storstadsregion så är kollektivtrafiken viktig. Och det finns ingen storstadsregion i Sverige, eller ja, om man kan prata om fler storstadsregioner, men de har så mycket kollektivtrafik som här. Och den här kollektivtrafiken betalar inte du som resenär bara genom när du köper SL-kort eller så vidare, utan hälften av alla pengarna kommer från skattebetalarna. Alltså SL-kortet, skulle man betala det privat, då skulle det kosta dubbelt så mycket. Alltså om det inte,
vilket
det
typ gör i Västra Götaland.
Ja, alltså Stockholm har den bästa kollektivtrafiken. Med alla förseningar och alla problem som finns, så är det en av Europas mest effektiva kollektivtrafiker. Okay. Vi har den absolut största utbudet av kollektivtrafik i Sverige. Ändå har vi ett av de absolut billigaste kollektivtrafikprisen i Sverige. Och även om man jämför med andra huvudstäder i Europa, så även om de ibland har ett lägre typ så här månadskort, så är det oftast för ett mycket litet område. I Stockholm gäller det hela Stockholms län. Du kan åka från Nynäshamn eller Nykvarn ända upp till Singö i Stockholms läns norra studier. Det är resor på 20 mil du kan göra för 40-50 spänn.
Du kan inte åka till Bålsta.
Nej, till Bålsta kan man inte åka på riktigt samma taxa, för det ligger ju i ett annat län.
Ja.
Men vi förhandlar med de andra länen,
för ja, det ligger på samma karta.
Ja. Men ja. Och jag förstår, att, för det här är ju då, och jag förstår, och jag ska liksom inte bråka för att, på något sätt, och jag, nu ska jag inte,
jo,
heller, jag ska heller inte gå åt andra hållet, och så här, för att jag personkryssade dig, och det kommer jag göra i nästa val också, så att du behöver inte vara dig och slicka upp och sparka neråt och sådär. Men
var det neråt? Är det jag då?
Ja, troligtvis. Ja. Troligtvis. Men det du säger nu låter ju väldigt fint, och typiskt sånt som jag tror vanliga väljare gillar. Jag personligen tycker att det här är jättedåligt. Alltså jag blir nästan provocerad av hur billigt det är med SL-kort. Att så här, det är inte ett argument för... Förlåt, kära lyssnare, om jag försvann lite grann ut i liksom det här. Har vi stereoljud på den här podden? Jag tror inte det.
Nej,
men hade vi det, om vi hade Phil Collins som producent till den här podden, så hade man hört att jag liksom fejdade ut till vänster när jag försökte skicka en bourbonflaska till Gustav. Skitsamma. Var var jag någonstans? Jo, jag tycker då inte att det här SL-kortets 700 någonting kronor, knappt 800 spänn i månaden, är liksom ett argument för att man gör ett bra jobb, utan snarare tvärtom. Det är orimligt billigt.
Jag skulle säga så här. Jag tycker att det är en ganska rimlig deal, eftersom att man tar 50 från så att säga skattebetalarna och 50 från resenärerna.
Någon
och sen
annan.
Så dessutom drar man in lite pengar på reklam på Sverigedemokrater och annat. Men Det tycker jag är en ganska rimlig deal i en storstadsregion, därför att alternativet skulle vara att vi fick en ökad biltrafik med en trängsel som skulle vara samhällsekonomiskt skadlig och så vidare. Skulle biltrafiken bära sina fulla trängselkostnader, då skulle man kanske få balans i ett rent så att säga marknadsstyrt system. Men det gör inte biltrafiken, utan folk förväntar sig att folk tycker att det är bättre att sitta i bilkö än att betala en trängselskatt som skulle vara så hög som den egentligen borde vara. Men jag måste också tillägga det att kollektivtrafikansvaret är bara en del av att landstingsskatten är högre i Sverige, i Stockholm. Det är också, dels är det såna här små teknikaliteter som att 80 öre av det där handlar om att landstinget i Stockholm har ansvar för äldresjukvården, och i många andra landsting så är det kommunerna som har det. Men sen är det också det att i en storstadsregion har man nära till vården. Det betyder att människor i Stockholm går mycket oftare till vårdcentralen. De är mycket känsligare i sina karriärer och så vidare, för om de har fått ont i en kindtand eller någonting sånt där. Så att människor i storstadsregioner generellt sett konsumerar mera vård än människor gör liksom i den strävsamma landsbygden i Skinnskatteberg eller i Ytterdalarna. Så att vi har en del av kommunalskatten som handlar om att man helt enkelt konsumerar mera vård i Stockholmsregionen. Här kan man för övrigt se i antibiotikakonsumtionen. Stockholms läns landsting, trots att vi jobbar hårt för att liksom leva upp till grislöftet även i vården och få ner antibiotikaanvändningen som ju är skadligt hög,
så
ligger vi klart högst i Sverige när det gäller antibiotikarecept i Stockholmsregionen. Men det här ska Centerpartiet försöka ändra på.
Och sen har ni också en del som handlar om att ni är det enda landstinget av då Sveriges, nu gör jag bort mig, hur många har vi? 22, 7, 22, 21.
Ja, landsting och regioner måste du säga, om du inte ska förelämpa 17 av dem nu.
Ja, men det har jag. Jag kan förelämpa Västra Götaland och Skåne eller vad det är. Är också det enda då nettoinbetalaren till det här fantastiska utjämningssystemet, som ju såklart också är ändå viktigt för Centerpartiet, men som men nu känner jag att jag har förstört hela din hela din segue till att prata om liksom partier.
Nej, men så här, men vi har lite ont om tid, men min fråga är egentligen så här att och jag ska också försöka ta Karls roll att i den mån jag kan, vilket jag överhuvudtaget inte har någon möjlighet att göra, också försöka skapa lite dålig stämning. Jag vill säga att de här partierna, allt det här som du precis har pratat om, du är inte trafiklandstingsråd eller sjukvårdslandstingsråd, men ändå pratat mycket om de frågorna. Och all den här sakkompetensen och många av de här liksom åsikterna och så är ju inte sånt som egentligen har tagits beslut om på diverse stämmor och sånt där, utan man har ju valt dig och du har skaffat dig ett kansli som är kompetenta, och så har ni liksom utformat en inriktning. Det här, nu är jag lite raljant liksom. Det är ju ändå ett, och det här gäller väl även på riksnivå och troligtvis även på kommunnivå skulle jag säga, Karl som jobbar på riksnivå får väl säga emot om jag har fel, men det är ju ändå ett hyfsat teknokratiskt system vi har liksom, det här representativa demokratin och parlamentarismen liksom. Så därav är liksom partierna verkligen mer än bara ett sätt att skapa legitimitet, fast när man inte har så många medlemmar i och för sig, men att man har liksom någonting som man kan luta sig tillbaka på. Sen får man en massa spännande inspel, ja. Många av dem kan vara jättebra. Men liksom, förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar, men jag uppfattar ingen fråga.
Nej, det var mer
nu var du, det var inte så länge sedan det var 8 mars. Nu var du lite seminariemannen här.
Ja, ja. Det betyder också att det var en ointressant kommentar.
Nej, men sanningen är väl den att...
eller så här, man kan väl också konstatera att partisystemet är ganska nytt liksom, både globalt men också i Sverige. Det har funnits i 150 år någonting.
Glöm inte hattarna och mössorna.
Ja, men
det är ju... mössa för övrigt.
Ja,
för...
lite ryssvänlig liksom.
Ja, i och för sig inte den sortens mössa.
Det var en mössfalang.
Fanns inte större politisk legitimitet liksom när vi hade de fyra stånden egentligen, även om det kanske var mer demokratiskt problematiskt.
De fyra stånden, byggarbetarna, sjuksyrorna, fackförbunden och företagarna.
Ja, och de professionella politikerna.
Ja, precis. Fem stånd.
Men inte nu,
policyprofessionella.
Nu riskerar jag att skapa ännu dålig stämning mellan dig och mig. Är inte liksom din fråga i grunden så här, hur mycket bryr du dig om vad Stockholms Centerns medlemmar tycker? Hur mycket bryr du dig om vad stockholmarna i bred bemärkelse då, landstingsbemärkelse tycker? Och hur mycket bryr du dig om vad du själv och ditt kansli tycker? Är det inte de tre, den hela treenigheten?
Edmund Burke?
Ja, det får du mer än gärna. Ja. Det är till och med påljudet.
Han skrev ju till när, det var efter, han var ju liksom på amerikanska koloniernas sida. Lite otippat så här i efterhand kan man tycka. Men
då valde kanske inte vinnas igen.
Han uppfattades som ganska liberal ett tag faktiskt. Konservatismens store filosof. En mycket klok man för övrigt. Och efter att de amerikanska kolonierna hade gjorts fria så var det en stor debatt i parlamentet om ett frihandelsavtal med de amerikanska nu förenade staterna. Och han var en stor vän av det här frihandelsavtalet, men hans väljare hemma i Bristol var inte alls, de gillade inte alls det här, för de ville ha protektionism och skydda sina egna marknadsintressen från konkurrens från USA då, det nya. Och skrev i tidningarna om att han borde avgå, han borde åtminstone rösta som de tyckte. Och då skrev han i ett öppet brev i någon tidning i Bristol. Han sa att han röstade inte i enlighet med de åsikter de hade idag, utan de åsikter de måste ha om 10 år. Alltså, en politiker har en roll, och det här är lite demokratiskt kontroversiellt, men en politiker har en roll att se in i framtiden och faktiskt försöka uttolka vad är de intressen som ens väljare och de, den befolkning som man företräder faktiskt har på lite längre sikt. Med det sagt så ska man naturligtvis hela tiden ha örat mot marken. Man ska träffa väljare, man ska träffa intressegrupper, man ska träffa centerpartister. Jag tycker personligen att Centerpartiet är häftigt på det viset att vi ligger väldigt långt fram i vår syn på den moderna staden, på den moderna kollektivtrafiken, på miljöfrågorna, på marknadsekonomin och så vidare. Så det är ju ganska lätt för mig som har ett väljarmandat från ett parti som jag uppfattar ligger ungefär där på de åsikter som till och med Lennart, inte Lennart, men Stefan Löfven måste ha om 10 år. Så som centerpartist tycker jag inte det här är så svårt. Jag tycker att vår landstingspolitik ligger väl i linje med det som också medlemmar tar upp på våra möten. Men rent generellt så tycker jag att en politiker utan har inte bara uppdraget att vara megafon för de saker som röstas fram på en distriktsstämma, utan att också faktiskt pröva vad ligger egentligen i den målbild som väljarna vill ha.
Ja, och det var lite det som var min poäng. Just att partierna kanske framförallt är ett sätt att vaska fram de människor som man tycker ska företräda, eller så att säga. Ja, det är en typ av väldigt lång anställningsprocess liksom. Och vet du, i den mån man har politiska diskussioner och kanske framförallt stämmobeslut, så är väl det ett sätt att mappa in de människor, de förtroendevalda som man har i partiet enligt en åsiktsskala, så att man ska veta vilka som är liksom förtroendeingivande och har rätt åsikter.
Ja, som jag försökt säga, och som jag försökt säga här för kanske 20 minuter eller någonting, så Gustav är ju lite grann som kungen i den bemärkelsen att så här, det kanske inte är så att man har ett tydligt uppdrag exakt vad det är man ska göra, utan man har det förtroende man har så länge man inte, tills man inte har det längre, så att säga, utan ja, tills man blir avsatt.
Smickrar det där.
Ja, så får man göra lite som man vill. Men, en annan grej som jag bara tänkte på nu när du berättade liksom, och då hyllade lite Centerpartiet och sådär, och jag nu ska göra en semiförsök och igen ställa en lite dålig stämningfråga. Så jag tänker mig att Stockholms läns landsting, att jobba där som centerpartist, är lite destillat av liksom Centerpartiet nationellt, att man har då dels den här, nu ska man inte liksom sjunga Stockholms lov i någon Lasse Berghagen,
man kan läsa en dikt.
Ja, det får du gärna göra också. Man ska inte hålla på att jämföra Stockholm med riktigt stora städer, men det är ändå någon typ av semidynamisk storstadsregion. Och så har man då de här ganska otillgängliga landsbygdsliknande skärgårdsöarna med en massa original och lite grann då som, ja, massa små Åland där liksom livet är som det var på 50-talet lite grann. Nu är jag också seminariemannen som Gabriel. Jag famlar efter en fråga. Men hur ser du på den avvägningen mellan att liksom dels företräda då den här IT, liksom startup, gasellföretagarklustret och det gamla Sverige på ett liksom i positiv bemärkelse ute liksom på den landsbygd som är Stockholms liksom skärgårdsöar.
Jag vill också höra dikten.
Ja, den ska vi ta sen. Den är fin. Men jag tycker att det som är så häftigt att få jobba med skärgårdsfrågorna, det är att där kan man verkligen se hur människor gör skillnad. Jag menar, det finns naturligtvis original och det finns grannfejder och annat, men det är också så att det finns otroligt mycket företagare. På en ö som Möja, som har 230 invånare kanske, så har man 60 medlemmar i företagarföreningen, och då finns det ändå en massa, flera av dem har liksom flera företag och 50 föreningar. Man organiserar sig på ett sätt som liksom Sverige i övrigt gjorde på 50-talet. Och ibland så blir det ju den här diskussionen, men är det rimligt att lägga jättemycket skattepengar på skärgårdstrafiken och på olika EU-projekt och sådana saker? Vi lägger inte så himla mycket pengar på det ändå. Men då brukar jag resonera så här, att är det någon del av Sverige där människors drivkrafter hindras så mycket av regleringar och alla de här säkerhetsföreskrifterna och miljöregler som i och för sig är jättebra och så vidare, men som vi liksom har instiftat för det storskaliga samhället, som funkar bra i Stockholm, eller ja, någorlunda bra, de är lite för många även här. Är det någon del av landet som liksom borde kompenseras för att de överdrabbas av byråkrati? Då är det faktiskt Stockholms skärgård. Jag brukar ibland hävda att i det, nu är inte jag nyliberal, jag är bara marknadsliberal, social...
Du är kommunitär.
Kommunitär, ja. Men jag skulle hävda att Stockholms skärgård och stora delar av Sveriges landsbygd skulle ju faktiskt vinna på den rena nattväktarstaten, därför att det skulle ge så mycket utrymme för entreprenörskap och det är ju just de här småskaliga miljöerna som drabbas hårdast av strandskydd, av regler för restaurangverksamhet, av regler för rederinäring, av regler för jordbruk och så vidare. Det finns en stor asymmetri i Sverige. Nu är vi på ett helt annat ämne än det vi skulle diskutera. Men när det gäller regelbördan, den drabbar landsbygd och skärgård alldeles i synnerhet mycket hårdare än den drabbar människor som bor i storstadsområdena. Sen så skatteutjämningssystemet å andra sidan drabbar i storstadsområdena mycket mer än vad det drabbar delar av landsbygden. Men dock, Stockholms skärgård ingår ju i kommuner som oftast bidrar till skatteutjämning.
Till skillnad från Malmö till exempel.
Till skillnad från Malmö till exempel, där skatteutjämningssystemet dock möjliggör för socialdemokrater att fortsätta regera även vinnerligen.
Nu kommer jag vara den tråkiga, ja. Inte utifrån liksom, att jag ska skapa dålig stämning, men det kanske kommer göra det för sig för alla lyssnare som nu måste sluta lyssna, men vi är slut på tid.
Nej.
Och det är väldigt tråkigt, för att vi skulle prata om Axel Oxenstierna och Karl den 11:e och byråkratisering.
Kan vi inte göra det en gång till?
Ja, det kan vi. Då har vi ett avsnitt bara om
Jag ska inte lägga in någon The Game-kommentar kring det där, men det är, jag upplever att den kommentaren funkade bättre med kan vi inte göra det.
Ja. Men så jag tänkte Gustav skulle få avsluta med den här dikten. Under tiden så kan vi säga till alla lyssnare att det här var PK-podden med Hannes, Karl och Gabriel. Varannan vecka ungefär. Vi finns på iTunes. Där får man gärna skriva några rader. En dikt kan man skriva till exempel. Och så lägger man till några stjärnor. Från 1 till 5. Eller 0 till 5 kanske till och med. Vi finns också på Twitter, PK-podden, Facebook och så vidare. Sprid gärna vårt lov om ni så känner. Och här får Gustav helt enkelt ta sista ordet. Tack så mycket för att du kom också.
Tack så hemskt mycket. Och det är ett stort nöje för mig att få sprida lite uppmärksamhet kring en av Sveriges mest bortglömda skalder. Lite kanske därför att han själv önskade det så, eftersom han skrev under pseudonym. Det är 1600-tals skalden Skogekär Bergbo, som förmodligen var en av bröderna Gustav eller Skering Rosenhane, som var rådsherrar åt bland annat Karl den 11:e, som vi egentligen skulle ha snackat om här idag. Och han skrev den här lilla vackra dikten om ett Stockholm som på den tiden kanske hade 40-50 000 invånare, men ja, förmodligen vuxit ganska starkt under stormaktstiden, men någonstans där. Och jag tycker den är fin, även om hans kärleksdikter är ännu finare. Du lilla holma min, alla små holmars ära, som drager till dig allt, rätt som en stark magnet, vad man på jorden runt berömt och nyttigt vet, vad allehanda folk på dig får bo begära, vid allehanda konst sig rikelig att nära, från städer och från land, som till den bästa vet, flys hit att leva väl och utan all förtret. Hit komma allt vad hav och mälare kan bära. Kringvärvd är du av vatten friskt och salt, med båtar, skutor, skepp omlagd på alla sidor. Var finns en sådan holm? Man letar överallt, i varand heller och ut i de forna tider. Var finns en Venerid, så dygdig och så skön, i något annat land på någon holma grön?